Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Radio Play. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
They created man according to the Sumerian text. They created Adam and Eve.
We should finally come to grips with the idea that extraterrestrials had something to do with our development.
Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med mig Vivi
och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om Anunnaki, gudarna som kanske skapade oss. Det har länge känts som vi människor är marionetter. Spelpjäser i något större spel. Att våra makthavare egentligen inte bestämmer, utan snarare lyder order. Regering, riksdag, senat, president och demokrati är bara ord som saknar betydelse. Men vem det är som styr oss verkar konspirationsteoretiker vara oense om. Är det Illuminati, Bilderberggruppen, Rothschild, The Family, Rockefellers? Eller är det något annat hemligt sällskap? Ja, det vet vi inte riktigt än. Men det kan vara någon annan som drar i trådarna. Och en sak som många konspirationsteoretiker har kommit fram till är att det förmodligen inte räcker med ett hemligt sällskap som styr oss på jorden. Förmodligen finns det något ännu större, universalt sällskap som styr världen, universum. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Anunnaki, gudarna som kanske skapade oss människor och kontrollerar oss. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Vi börjar med lite historia. Många har ställt sig frågan, hur blev människan egentligen människa? Och svaret på den frågan är kanske inte så enkelt som vi lärt oss. I alla fall inte om vi frågar forskaren, författaren och upptäckaren Michael Tellinger.
The first of all, you got to ask yourself, where did mankind suddenly appear from on this planet about 250 or 300,000 years ago? Because Homo sapiens can be traced back genetically through the mitochondrial DNA and chromosomal Adam. Scientists and geneticists have measured and calculated that the first Homo sapien walked the Earth around 300,000 years ago, anything between 180 and 350,000 years ago. So the most common figure used is 250,000 years, that we suddenly popped up out of nowhere, and here we are.
Enligt Michael Tellinger så finns det ett glapp mellan våra föregångare Homo erectus och Homo sapiens, även kallad människan. Efter detta glapp dök vi bara upp, och det är faktiskt ganska underligt. Detta glapp benämns som den felande länken, som kortfattat var när apan gick från att vara apa till att bli människa. Trots att många forskare tycker att det är underligt att Homo sapiens kom direkt efter Homo erectus, så är de överens om att det inte finns en felande länk. Men sen finns det andra, mer kontroversiella frågor och funderingar kring den felande länken. En av dem som menar att det faktiskt finns en felande länk, som består av många olika steg mellan Homo erectus och Homo sapiens, är Tellinger. Men vad är då den felande länken?
Well, you know, unfortunately, they're not going to find that missing link because there is no missing link. The step between Homo erectus, which is our most recent predecessor, and Homo sapien is anything between 20 and 50 evolutionary steps. Where are those 20 and 50 different species that would have led up to Homo sapiens?
Enligt tellingar så saknas mellan 20 och 50 evolutionära steg, alltså mellan 20 och 50 olika arter mellan Homo erectus och Homo sapiens. Det konstiga är att Homo erectus var den första gående arten och efter detta kom vi människor. Men sedan dess har utvecklingen helt stannat upp. Det är kanske inte tal om en felande länk. Det handlar kanske om många, många steg som saknas. Det menar i alla fall Tellinger. Och vad har det här med Anunnaki att göra, undrar ni som lyssnar kanske? Jo, för det här gör att historien om en människans ursprung, som vi lärt oss av historiker, biologer och forskare som unga, kanske inte stämmer. Vi kan inte veta exakt varför människor är människor eller hur vi blev skapade. Så låt oss nu anta att den historien vi lärt oss om släktet Homo inte stämmer. Vi människor skapades av Anunnaki, aliens eller gudar som kom till jorden och gjorde oss till slavar. Den historia vi ska berätta för er idag går tillbaka till en tid för mycket länge sedan, då det sägs att människor och gudar levde tillsammans på det geografiska området som en gång i tiden hette Mesopotamien. En gammal civilisation som blomstrade för ungefär 5000 år sedan. Det här riket låg mellan Eufrat och Tigris, två floder som är belägna i nuvarande Irak, och civilisationen hade stort inflytande i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen. Det finns otroligt många legender som berättar om varelser med övernaturliga krafter som i tidernas begynnelse kom till jorden från himlen, stjärnorna eller ur mörkret för att skapa människan. Varelserna ville ge människan ny kunskap, exempelvis för att hjälpa varelserna att tyda stjärnornas och universums språk, men också för att göra dem till slavar. Är det här bara myter? På alla möjliga eller omöjliga sätt har man sökt efter ledtrådar som kan bekräfta kontakten mellan människor och utomjordiska varelser under forntiden för att bevisa att gudarna i själva verket existerade. Om vi frågar vissa konspirationsteoretiker som tror på utomjordiskt liv, vilka som byggde pyramiderna i Egypten, Sphinxen, Stonehenge, ritade Nazca-linjerna eller inspirerade Leonardo da Vincis arbeten, så blir svaret enkelt. Utomjordingar. Hur skapades Maya-folkets eller aztekernas mytologi? Naturligtvis av fler utomjordingar. Gudarna i det förflutna. Utomjordingar. Historierna är snarlika, där utomjordingar anlände till jorden i stora, dånande rymdskepp omgivna av eld, rök och blixtrar. För att gå in på teorin om Anunnaki måste vi först gå in på teorin om forntida astronauter. Varför, kanske ni lyssnare undrar? Jo, för den teorin menar att avancerade utomjordingar besökte jorden förklädda som gudar och skapade människan. Teorin om forntida astronauter menar att människan är resultatet av en genmanipulation som skapades i ett laboratorium. Man tror alltså att jorden för länge sedan hade besök av otroligt avancerade utomjordingar som var avgörande för den mänskliga utvecklingen och civilisationen. De utomjordiska varelserna antog formen av gudar och anpassade sedan apor efter deras behov och skapade därmed en ny varelse, människan. För att lära oss mer om forntida astronauter så har vi pratat med chefsredaktören Massimo Bonasorte för tidningen Veritas Arcana.
Hi, I am Massimo Bonasorte, director of the Swedish digital magazine Veritas Arcana. I am Italian and I work as journalist since 2001. I was born in Rome and in Italy, where I lived and studied. My university degree is a bachelor in ancient Near East studies, mainly focused on Mesopotamian culture and Semitic epigraphy. As a journalist, I worked in Italy as editor-in-chief and director for many magazines about history and archaeology. And in 2013, I came to Sweden with my director Rose Ernetorp to create our new editorial project called Veritas Arcana. We can say that ancient astronauts was used in a book called Flying Saucers on the Moon in 1954, written by journalist and writer Harold T. Wilkins. And after that, another writer, Morris Jessop, used the same expression in a book called Chase of the UFO, and it was 1955. After that, we know that Erik von Däniken and after Peter Colosimo in 1968, they wrote a lot of books about this, and all the theory spread out in all the world.
Zakaria Sitchin, en författare och forskare inom mesopotamiska språk, släppte år 1976 boken Den tolfte planeten och har med olika teorier skövlat den sumeriska mytologin genom att sprida idén om att de sumeriska gudarna, då speciellt Anunnaki, i själva verket var utomjordingar från en planet kallad Nibiru. Enligt Sitchin var detta Anunnaki, som hade samma namn som de sumeriska gudarna. För många ligger planeten Nibiru som grund för bland annat Gamla testamentet och finns alltså att koppla till många religioner. Men för att komma tillbaka till Nibiru så tror många konspirationsteoretiker att det var och är utomjordingarna Anunnaki som finns på planeten. Forskare har faktiskt funnit bevis för att det kanske finns en planet X djupt i solsystemet som kretsar kring solen i en lång bana, långt bortom Pluto. Men kan planet X vara densamma som Nibiru? Det finns många konspirationsteorier kring planet X och Nibiru som vi inte kommer gå djupare in på idag. Men flera konspirationsteoretiker anklagar NASA för att täcka bevisen för dess existens, vilket blir relevant i dagens avsnitt om det kanske är så att Anunnaki finns på just den planeten. Sitchin försöker med sina teorier om Anunnaki fylla olika kunskapsluckor på jakt efter Anunnaki-gudarnas egentliga natur och historia. På jakt efter mer kunskap om rymdvarelser och en möjlig avancerad teknik i forntiden. Vi öppnar nu upp en värld där möjligheten finns att varelser från andra planeter besökte jorden en gång i tiden från den så kallade tolfte planeten, där vi räknar in solen och månen i vårt eget solsystem. Nibiru var, enligt Sitchin, den tolfte planeten i vårt solsystem och hade en omloppsbana på 3600 år. Många trodde bland annat att planeten Nibiru passerade jorden igen år 2012 och försökte koppla detta till Maya-kalenderns domedagsprofetior, eftersom Nibirus återkomst kanske skulle innebära en katastrof och förödelse av allt liv på jorden som den potentiellt gjort tidigare i och med syndafloden, som vi tar upp senare i avsnittet. Men det finns bara spekulationer. Nibiru låg ungefär 500 000 år före oss i utvecklingen och hade mycket kunskap och teknik som vi inte hade eller har än idag.
The Anunnaki work as gods connected to the destiny and the fate of the humans. And the very important the connection between the Anunnaki and the word, the concept of Namtar in Sumerian language. That means the fate or the destiny of the humans, the mankind, but also of the gods. And all the entire universe. All the destinies were decided the same day of the creation. So they play a very important role from this moment.
Sitchin skriver i sina böcker att invånarna på Nibiru reste till jorden för första gången för omkring 450 000 år sedan, eftersom deras planet var döende då atmosfären höll på att försvinna. Därför kom de till vår planet för att upprätta en rad kolonier för gruvdrift och utvinning av mineraler, speciellt guld, som behövdes för att återställa Nibirus atmosfär. De hade miljöproblem och guldet fanns i Afrika. Ledaren över Nibiru, även kallad himmelsguden Anu, hade två söner, Enki och Enlil. I ledningen för jordenuppdraget fanns Enki och Enlil. Enki stannade i Mesopotamien för att grunda staden Eridu, medan Enlil skickades till Afrika på jakt efter guldgruvor. Vissa författare och teoretiker menar faktiskt att Enki är den gud som står beskriven i Bibeln, den kärleksfulle och den som vi ber till i våra kyrkor. De första mesopotamiska städerna var, enligt författaren Sitchin, inget annat än utposter av utomjordingar från Nibiru. Men vid något tillfälle, efter flera hundratusen år, rådde det dåliga arbetsförhållanden i gruvorna, vilket gjorde att arbetarna från Nibiru gjorde uppror. Det tvingade Enki att skapa en ny varelse som kunde fortsätta arbetet i gruvorna i Anunnakis ställe.
We know that the Gigi went to the god Enki and say we need to stop this work because it's not possible to work anymore like that. So Enki agreed and they decide to create a new creatures. And this is very interesting because the Anunnaki decide to kill one god. That name was We. In the text is written We Ilu. And We Ilu, the god We, was the god of the intelligence and the knowledge. And this is very curious because the We Ilu is very similar to the Akkadian word for man, that is Awilu. So in the beginning of this, maybe it's a word joke, we don't know. Anyway, this god was sacrificed, and the body, the blood, and the spirit of this man, this god were mixed. Everything was mixed with clay, and from this thing, informed thing, was created the first man.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
De påbörjade arbetet med att skapa en slav genom genmanipulation. Det tog sin tid och det skapades olika misstag på vägen. Men till slut fann de lösningen. De använde ägg från en apmänniska och sädesceller från en Anunnaki. Resultatet blev människan. Människan kunde föröka sig, och det gjorde de. Rasen Homo sapiens spreds över hela jorden och civilisationer blomstrade, speciellt i Afrika, Mellanöstern och Indusdalen. Människan gjordes tillräckligt dum för att inte förstå att de var slavar, men tillräckligt smarta för att kunna gräva guld åt gudarna. Slavarna användes också som krigare i Anunnakis krig mot varandra, eftersom de var oense om makten. Bland annat kämpade Enki och Enlil ofta om makten mellan varandra. Kanske är alltså vi människor skapade av Anunnaki för att från början fungera som slavar. Livet fortsätter på jorden. Enligt Sitchins berättelse och även för förespråkarna för teorin om forntida astronauter så verkar allting gå perfekt med nya varelser som finns på planeten. Men plötsligt insåg Anunnaki att de behövde lämna jorden av många olika anledningar. Bland annat var Nibiru återigen på väg att närma sig jorden efter sin 3600 års långa omloppsbana. Människorna skapade också problem för Anunnaki och var svåra att kontrollera. Det enda sättet var att utplåna den nya rasen och låta den helt gå under. Sitchin menar att eftersom alla Anunnaki var medvetna om att Nibirus återkomst skulle innebära en katastrof och förödelse av allt liv på jorden, så lämnade de. Nibiru hade kanske en sån påverkan på vår planet att gravitationen påverkades, vilket gjorde att en stor våg skulle skörda allt liv på jorden. Så Anunnaki bestämde sig för att lämna jorden utan att förvarna människorna. Men de hade även tröttnat på överbefolkningen och att mänskligheten skapade problem för dem. Återigen ingrep Enki, som såg människan som sin skapelse, och varnade dem, framförallt Noa eller Susudra, som enligt sumerisk mytologi var han som räddade mänskligheten och överlevde den stora översvämningen. Enki valde alltså en liten grupp av mänskliga exemplar som skulle räddas innan den stora syndafloden förstörde hela den dåvarande världen. De utvalda tillhörde Noas eller Susudras familj, för vilken han berättade att de skulle bygga en stor ark för att rädda så många livsformer som möjligt. När vattnet slutligen drog sig tillbaka återvände Anunnaki till jorden och beviljade de överlevande människorna deras kunskaper och teknik tillbaka. Enki var glad över det här, och även Enlil kunde vara glad för att människan fanns kvar. Anunnaki tros ha stannat kvar på jorden fram tills för ungefär 6000 år sedan. Däremot finns det andra som faktiskt tror att Anunnaki aldrig lämnade. Anunnaki fortsatte att undervisa människor i bland annat matematik och astronomi, astrologi, odling och mycket mer. Framförallt för att de skulle kunna hjälpa Anunnaki att hålla ett öga på Nibiru. Och det sägs faktiskt att det var den här gruppen människor som idag kallas sumerer, alltså världens äldsta kända civilisation, som låg i Mesopotamien. Sitchin berättar sedan om flera strider mellan olika Anunnaki om makten på planeten jorden, då de tog hjälp av mänskliga arméer. Girigheten över makten av en Anunnaki gjorde till sist att ett fruktansvärt kärnvapenkrig utbröt, som verkar vara grunden för Bibelns berättelse om förödelsen av de två städerna Sodom och Gomorra. Efter den här katastrofala händelsen lämnade Anunnaki jorden för gott i sina rymdskepp. Och här delas återigen berättelsen mellan de som tror att Anunnaki aldrig återvände och de som istället är övertygade om att små grupper Anunnaki blev kvar på jorden i form av reptilvarelser. Något som bland annat författaren David Icke tror. Det är de här varelserna som enligt Icke ligger till grund för de viktigaste familjerna som bestämmer världsordningens öde. Familjerna som vi inledde dagens avsnitt med. Illuminati, Bilderberggruppen, Rothschild, The Family, Rockefeller eller något annat hemligt sällskap som kanske tar order från reptilerna, som kanske är Anunnaki. I utflykten till den mesopotamiska mytologins värld har vi försökt ge er en inledande information för att förstå vilka Anunnaki-gudarna var. Vilka var de? Var kom de ifrån och hur interagerade de med den mänskliga världen? Fantasin har inga gränser. Men vad är sant i den här berättelsen om Anunnaki? Och vad baserar Sitchin sina teorier på? Det kan faktiskt vara så att berättelsen om Anunnaki kanske har uppfunnits eller blivit inspirerad av den bibliska berättelsen om Nephilim, de fallna änglarna som förenade sig med människans döttrar och orsakade Guds vrede. Eller så kanske det är tvärtom, att de bibliska berättelserna om Nephilim, de fallna änglarna, bara är människors tolkningar av när Anunnaki besökte jorden. Det är därför dessa bibliska berättelser blir så viktiga eftersom vi kanske kan koppla texter som skrevs för många hundra år sedan till Anunnaki.
From for most of the authors in the Bible, we can say that the Nephilim were the fallen angels, and these fallen angels, they met the daughters of the man, and they create a new species. And this new born, they were giants.
I bibliska berättelser står det om Guds döttrar och söner. Det har gjorts många antaganden om vilka Guds söner var, men man vet inte helt säkert. Idag kommer vi att anta att Guds söner är Nephilim, de fallna änglarna, vilka kanske är en grupp av Anunnaki som kallas Igigi.
Who were the Igigi gods? Well, the Igigi gods, we know that they were the sixth generation of deities that they need to work for the Anunnaki gods.
Men vilka Guds söner egentligen är har ingen svar på. Barnen som Guds söner fick med människornas döttrar gav upphov till en ras jättar, vilket gjorde Gud rasande. I Bibeln står det skrivet att det fanns jättar på jorden på den här tiden och även efter. Och i Första Moseboken kapitel 6 vers 4 står det: vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare levde jättarna, Nephilim, på jorden. Men av många olika anledningar är det här inte möjligt att jättarna fanns på jorden innan Nephilim, eftersom jättarna var avkommor från Nephilim. Därför måste vi gå tillbaka till den hebreiska bibeln och titta på översättningen av Nephilim som har blivit fel. För länge sedan översattes Nephilim felaktigt till ordet giganter från grekiskan, vilket troligtvis inte var meningen. Därför kan vi nu också anta att jättarna som levde på jorden, Nephilim som var de fallna änglarna, och Anunnaki är samma sak. Något som kan bidra med ett svar är en analys av en kontroversiell bok som kallas Henoks bok. Boken består av apokryfiska texter, det vill säga texter som hålls gömda från Gamla testamentet. De ingår inte i den hebreiska bibeln och inte heller i den kristna bibeln. Vi kommer inte att analysera hela boken, som är uppdelad i sex olika sektioner, utan vi stannar vid den första och äldsta delen, den så kallade väktarnas bok, vers 1-36, där teorin om fallna änglar, Nephilim, som har hemsökt mänskligheten läggs fram. 200 änglar med deras ledare kom till jorden via berget Hebron. De förenade sig med människornas döttrar och genererade gigantiska varelser, 135 meter långa. Men om dessa varelser inte var jättar, kan de vara någon form av utomjordisk varelse. För att förtydliga, Nephilim är kanske den grupp av Anunnaki som kom till jorden. Enligt författaren Sitchin skulle Nephilim identifieras med en grupp Anunnaki som kallas Igigi. Enligt Sitchin var skapelsen av hela den mänskliga rasen ett påfund av Anunnaki, gudarna från himlen som kom ner på jorden. De var en kategori överordnade gudar. De urskilde sig från Igigi, som var de mindre gudarna som historiskt sett har blivit förväxlade med varandra. Igigi var alltså en uppsättning gudar av arbetarklass, av lägre rangordning än resterande Anunnaki.
But why? Sitchin based this theory of a very interesting, smart translation of Nephilim, because in the Book of Enoch, the angels sent to the earth to watch the humans, they are called watchers. So that means they are watching the humans. And in Mesopotamian and Anunnaki mythology, we have the same kind of a word connected to the Anunnaki. Because in the mythology, Sumerian mythology, the Anunnaki at some points that were a specific group of gods, they not only one part of the gods, but they have with the same name also different kind of gods. They were called Igigi, that in Akkadian language means the watchers.
De fallna änglarna lärde människorna som fortfarande var primitiva allt som behövde för att initiera det vi kallar en civilisation. I synnerhet lärde Azazel männen att göra vapen, allt från svärd, knivar, sköldar till rustningar, och kvinnorna att göra armband, ornament, färgämnen och allt de behövde för att smycka sig. Amesarak lärde dem att skära växter och rötter, medan Armaros lärde ut magi och trollformler. Barakal och Temel instruerade astrologer. Kobabel lärde ut kunskapen att känna igen stjärnorna på himlen, och Asradel lärde ut månens cykel och kalender. Under tiden hade jättarna, eller Nephilim, blivit våldliga och farliga för mänskligheten. De åt allt som producerades av människorna och började sedan också äta människorna. De andra änglarna hade stannat kvar i himlen och ogillade det som hände. Deras ledare, Mikael, Gabriel, Uriel och Suriel, gick till Gud och anklagade Azazel för att ha lärt människorna de hemligheter som görs och skapas i himlen. Gud beordrade då Suriel att fängsla Azazel, som i populärkultur benämns som djävulens son, i mörkret och under jorden fram till domedagen, för att det var han som förenade sig med människornas döttrar och gav upphov till de fruktansvärda varelserna Nephilim. I bibliska sammanhang nämns Nephilim ännu en gång i jubileerboken i kapitel 7, vers 21-25, där det står skrivet att Gud sände syndafloden för att göra sig av med Nephilim. Alltså kanske det var så att guden över Anunnaki, himmelsguden Anu, ville göra sig av med Igigi för att de bland annat lärt människorna de hemligheter som görs och skapas i himlen. Vi vet att Mesopotamien var världens första högkultur, där människorna brukade jorden, bytte varor och samarbetade. I Mesopotamien fanns även flera av forntidens största städer, bland annat Babylon. Vi vet att människorna som bodde i Mesopotamien utvecklade kunskaper inom matematik och astronomi och kunde lösa svåra problem. Men kan det vara så att det var de fallna änglarna som faktiskt lärde ut kunskaperna? Kan de fallna änglarna vara Anunnaki? Som vi nämnde tidigare i avsnittet så menar författaren Sitchin att Anunnaki lärde ut kunskaper till människorna för att de behövde hjälp att tyda rymden och förstå Nibiru. Den mesopotamiska mytologin är väldigt omfattande. Det finns några otroliga teorier som kanske är baserade på fantasi mer än arkeologi eller lingvistik. Men idag har ni fått en tolkning på vilka Anunnaki kanske var. Nu är det upp till dig. Vilka är Anunnaki?
Hej allihopa och välkomna till vår diskussion.
Hej!
Och det här avsnittet är ju då hur intressant som helst, och vi har så mycket information att vi faktiskt skulle kunna göra fler avsnitt om Anunnaki.
Nej, men alltså det här kan ju vara det mest intressanta avsnittet någonsin i den här poddens historia, och vi har så mycket mer info om Anunnaki som vi vill att ni ska vilja höra. Så please.
Ja, så om ni tyckte om det här avsnittet och vill veta ännu mer om Anunnaki så har vi jättemycket mer information, och skriv gärna till oss så kanske vi gör ett till avsnitt om just dem. Och grejen med Anunnaki är ju att det går att prata om dem och deras koppling till allt i världen i all oändlighet. Och därför är det här avsnittet som en form av introduktion till dem, och med lite blandat mellan vad den sumeriska mytologin säger om Anunnaki, och även om bibliska berättelser om Nephilim som faktiskt kanske handlar om Anunnaki eller tvärtom.
Ja, alltså precis så är det ju, att det kan ju faktiskt vara så att de här bibliska berättelserna som finns om Nephilim kanske är människornas uppfattning om när Anunnaki besökte jorden, och att man sen skrev de här berättelserna om Anunnaki fast man visste inte vad de kallades. Vilket jag tycker känns väldigt rimligt faktiskt.
Ja.
Men om ni har lyssnat riktigt noga i dagens avsnitt så kanske ni kommer haka upp er på att det inte riktigt går ihop. Och då tänker jag på den delen som handlar om Guds söner och Nephilim, de fallna änglarna och jättarna. Så att annars kan ni spola tillbaka till den delen och lyssna på den igen. För att där så säger vi att Guds söner är Nephilim. För att vi behöver i det här avsnittet kunna koppla ihop det till Anunnaki. Men bara en heads up återigen i den här podden. Att det här är inte bekräftat, och det går inte heller att bekräfta. Forskare kan liksom inte bekräfta detta. Så tänk på det också sen när ni lyssnar på detta, att det är inte bekräftat att det är på det här sättet. Det skulle kunna vara det, men det behöver inte alls vara så. Och detsamma gäller ju det om att jättarna som fanns på jorden vid den här tiden kanske var jättar. Men det vet vi inte heller om de var, eller om det var Nephilim eller vilka det var överhuvudtaget.
Ja, och allt det här är ju så himla intressant, och det finns så mycket mer att grotta ner sig om just det här.
Mm.
Men angående att grotta ner sig så hittade vi då en artikel på kosmologica.net som faktiskt handlar om forntida utomjordningar och sådär. Och då står det så här, och jag läser rakt av nu från artikeln. Nazca-folket var tidigare släktingar till Inka-folket som skulle komma att blomstra på 1200-talet i Anderna, och var som störst 0-700 år efter Kristus. Och enligt sägnerna så såg undervisningsguden Viracocha, Kon-Tiki, till att Nazca-linjerna skapades. Och det finns tecken som tyder på att Viracocha kan ha funnits även i Sumerien och varit Anunnaki.
Mm. Det här är ju så spännande, för att om ni inte har sett bilder på Nazca-linjerna så kan ni ju gå in på vår podd Insta direkt, för att vi kan lägga upp en bild där. Och jag tänkte faktiskt på detta idag, att de här linjerna bildar ju symboler som man kan se från himlen. Och det är ju otroligt underligt och väldigt spännande hur man för så lång tid sedan kan ha gjort detta. Och många tycker ju faktiskt att det är helt omöjligt, eftersom att de gjordes i forntiden då. Och då tänkte jag på de här jättarna då, de här 135 meter långa varelserna som vandrade på jorden. Kan det inte vara så att det var Anunnaki, eller att det var de här jättarna som kunde se symbolerna överifrån och kunna berätta hur de skulle bygga dem?
Så då menar du att, det måste i så fall ha funnits jättar i och med att det här hände så länge sedan.
Mm.
Hur annars skulle man kunna se uppifrån så himla tydligt på vad det är de faktiskt målar?
Ja, antingen om man tittar tillbaka på de bibliska berättelserna så skulle det kunna vara jättarna. Går vi tillbaka till den sumeriska mytologin och teorierna om forntida astronauter och Anunnaki, så kan man ju tänka att det kanske var Anunnaki som faktiskt tittade ner uppifrån, alltså från himlen ner på jorden och visste hur de här skulle byggas. Eller att de med sin kunskap och teknik och erfarenhet om rymden och sånt där gav den informationen till människorna så att de klarade av att bygga detta underverk.
Och om vi ändå tar och pratar om gudar, skulle du säga att du tror att den hebreiska bibeln faktiskt är inspirerad av Anunnaki?
Ja, alltså jag tror nog faktiskt det. För jag är väldigt öppen till att Anunnaki besökte jorden för så många hundratusen år sedan. Och då så känns det väldigt rimligt att man skriver berättelser om Anunnaki som man sedan byter, alltså när det blir att det blir sägner om det så byts det namn, och istället för att man kallar det för alien så kallar man det för fallna änglar och Nephilim och att det var jättar, men i själva verket så kanske det är utomjordiska varelser som man pratar om.
Mm.
Så att jag tror faktiskt det.
Men skulle du säga att du tror på Anunnaki eller inte? Du som är så insatt, du har ju läst så himla mycket om det här. Och Du vet ju mycket, mycket mer än vad vi har berättat i det här avsnittet. Så skulle du säga att du tror på Anunnaki eller inte baserat på all den information du har tillgång till om det här?
Jag tror absolut på Anunnaki. Och vi, i det här avsnittet så har vi gett en liten sneak peek på att Anunnaki faktiskt kan vara reptilerna som också styr de här hemliga sällskapen som vi har pratat om innan, alltså bland annat Illuminati. Så att jag tror absolut att det inte är så lätt som vi lever våra liv nu. Absolut att regeringarna tar order och riktlinjer från reptilerna som är Anunnaki. Och det kanske är Igigi till exempel som är reptilerna, och att Igigi tar order från Anuna som är en annan grupp av Anunnaki som sedan tar order från kanske himmelsguden Anu. Alltså, jag tror verkligen att det finns så många steg i den här hierarkin som vi inte har någon aning om egentligen.
Oj, ja, det är så himla intressant att du vet så himla mycket om det här. Och Aida har ju då varit i väldigt nära kontakt med Massimo. Och de båda har ju då pratat om det här med Anunnaki, och han har hjälpt oss jättemycket med det här avsnittet också. Så väldigt mycket cred till honom.
Mm.
Och det är bara så himla intressant att höra vad du tycker och vad du tror. För som ni har märkt så har ju Aida läst hela det här avsnittet. Hon har också skrivit avsnittet med hjälp av Massimo. För att jag kände att jag är inte tillräckligt insatt i det här.
Nej.
Men om ni vill höra mer om Anunnaki så får ni jättegärna skriva till oss, för det finns så mycket mer om det.
Ja.
Och det här är ju då säsongens sista avsnitt, och vi kan hälsa er allihopa att vi kommer att komma tillbaka igen med en ny säsong.
Ja.
Och då kommer det ju då bli säsong 4 som kommer komma i början av nästa år.
Mm.
Så ni kan skicka in era teorier på podcaster så hittar vi dem där superlätt.
Yes.
Och som sagt, vill ni höra mer om Anunnaki, skriv till oss, skriv på podcaster så ska vi titta mer på det.
Ja, och kom också ihåg att vi har sociala medier. Konspirationsteorier heter vi på Facebook och Världens konspirationsteorier på Insta. Och glöm inte att gå med i Konspirationsteorier eftersnack på Facebook, för att där diskuterar vi en massa och där kan man skicka in sina egna teorier och diskutera med andra, så att klicka in där.
Ja, och som ni har märkt så har avsnittet kommit ut på en lördag istället, för att vi har haft så himla fullt upp, både jag och Aida, med julstress på jobbet och massa, amen, vi har helt enkelt inte hunnit.
Mm.
Men vi har såklart jobbat så mycket som vi kan och så fort som vi kan, men vi vill inte göra ett dåligt jobb såklart. Vi vill ju inte släppa någonting som vi inte är stolta över.
Nej.
Så därav kommer nu ut senare. Men ni får ha det så bra, så hörs vi nästa år, och god jul och gott nytt år på er.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier, avsnittet om Anunnaki som gjordes vintern 2019. Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Manusförfattare till dagens avsnitt är Massimo Bonasorte. Vill du veta mer om historia, arkeologi och vetenskap kan du besöka Veritas Arcanas hemsida www.arcana.se.
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.